Volkswagen körde om alla och gjorde en elbil till Sveriges mest sålda bil, trots att återförsäljarna hellre verkar vilja sälja bilar som brummar. Och nytt år och nya regler. Vi hjälper dig med tajmingen i regeringens nya djungel av förmånsvärden. Och är det mer än lösa rykten nu, är Apple äntligen på gång att bygga sin egen iCar. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Jajamensan, nu är vi igång, ny säsong! Och Alfred och Anders och jag och Fabian är på plats. Och du har ju varit lite saknad, Alfred, får vi säga.
Ja, oh, tack. Skönt att höra. Jag har saknat att vara här. Det har varit mitt i bebisbubbla, för, som trogna lyssnare vet om. Men det är skönt att få tänka på lite annat en sekund.
Hur har det gått med bebisen och sådär? Vad blev det?
Det blev en liten pojke, en liten Ivar har kommit till världen.
Härligt.
Det är fullt ös, men han sover på nätterna och är bara en helt underbar bebis. Så att vi är glada och mår bra till slut efter mycket om och men.
Kommande elbilist?
Ja, exakt. Det är en intressant fråga, tycker jag. Kommer han att behöva ta något körkort?
Nej,
det tror inte jag.
Osannolikt.
Bilarna kommer köra sig själva när han ska ta körkort.
Ja. Jag har ju tre bonusbarn också. 14, 16 och 12. Där är det mer en öppen fråga, tycker jag. En av dem kommer nog behöva hinna ta körkort. Frågan är om alla.
Ja, jag tror alla tre. Jag tror alla tre.
Tror du det?
Alltså, för att även tänk så här, att även om självkörande bilar är på gång och sådär, så kommer det ta jättelång tid tills regelverken är färdiga och liksom, du har adoption ute i samhället och de här självkörande bilarna ska samspela med andra bilar och sådär. Saker tar, alltså stora förändringar tar längre tid än vad man tror. Men när det väl händer så är liksom förändringarna jättegenomgripande. Det är ju det folk ofta brukar missa då.
Ja, men det har du helt rätt i, att det kommer att ta lite tid att få godkända bilar och sådär. Men samtidigt är det ju faktiskt så att det redan idag finns en trend att allt färre tar körkort. Jag vet ju liksom många av mina läkarkompisar som bor i stan och så, de har inte körkort. Jättemånga som inte har. Så att det är inte helt givet, skulle jag säga. Dessutom så tror jag väl också, alltså det skulle vara då, det kommer ju finnas någon slags veteranbilsvurm naturligtvis. Ni vet ju att det är samma stund som glödlamporna förbjöds eller som kassettband den försvann och vinylskivorna försvann, så börjar ju folk dyrka de där gamla grejerna, och så kommer det ju vara med bilar och fossilbilar som låter och så också. Och det har jag ingenting emot, måste jag säga. Ja. Hur känner ni?
Ja, men veteranbilsvurm finns ju redan och funnits länge, så att det kommer ju liksom inte sluta. Men det är ju den breda massan, om de behöver ta körkort eller inte, det är ju det som är intressant. Och det tror jag, åtminstone 15 år till tror jag att folk kommer ta körkort, och sen tror jag det fasar ut ganska snabbt. För det kommer gå fort när det väl händer då.
Gud, jag känner hur vi drar ihop till ytterligare ett vad, Anders. Jag ser fram emot det. Vi behöver ta ett helt avsnitt om det här med självkörning snart. Jag är så sugen på det. Det är så mycket som händer.
Ja, det är spännande.
Du kan ju påverka dina barn, Alfred, så vi kan ju inte slå vad de här, alltså måste jag säga här, som kommer då förmodligen bli domare här.
Alltså, jag är så glad att du säger det, Fabian, för ibland känns det som att det är ganska svårt att påverka sina barn. Omgivningen påverkar dem så mycket mer, så det enda man kan göra är att typ välja omgivning åt dem.
Ja, det är sant. Men jag tror att det kommer säkerligen bli sådär att det kommer finnas separata barn för att bara köra. Det finns ju redan idag för att resa med bilar, men de kommer nog bli ganska populära, tror jag. Liksom, för så småningom får du inte köra hur som helst med de här gamla bilarna. Och då är de där banorna som du är hänvisad till, tror jag.
Det är ett absolut någonting att prata om i ett kommande avsnitt här. Men ska vi säga bara så här, att Alfred, du har ju varit praktikant länge, och nu så tänkte jag, Fabian, överraska dig med att vi tar bort den här praktikantskylten.
Är det sant? Är det sant?
Ja, vi välkomnar dig in i värmen! Golfapplåd på det.
Ja. Och det betyder då att du är fullvärdig medlem i vår trio.
Härligt. Tack så mycket.
Du är alltså lika mycket värd som oss andra.
Jag skulle vilja avrunda lite uppåt ändå.
Ska du inte kaxa dig bara här?
Vadå, det är nu jag får, eller?
Det var många som hörde av sig under hösten här, Alfred, och tyckte att du gjorde ett jättebra jobb och tyckte att du skulle stanna kvar som en del av podden, och skickade många tummar upp, så att det var ett enkelt beslut att ta.
Ja, men vad kul att höra. Tack så mycket alla för visat förtroende, och tack för de läsarmail eller lyssnarmail heter det ju såklart, som börjar droppa in i min inbox också. Det är jättekul att få kontakt med.
Jag vill bara lägga till en stjärna där. Det finns ju de som har sagt att vi nu är liksom mer faktabaserade, och det verkar som att vi har bättre koll på saker och ting, och det antyder ju någonting som kanske inte är så smickrande för mig och Anders då. Så de mailen, de kan vi bara liksom säga att de...
Skicka dem till Alfred att bilar med sladd.
Men... ska vi höra lite vad ni har gjort här under julen och sådär? Jag har ju själv varit på min resa upp till norr, så jag tänkte berätta om. Men vad har du gjort, Fabian?
Jo, ja, men det är ju naturligtvis så här att det mesta nu för mig handlar om Hälsa Hemma. Vårdcentralen på fyra elbilshjul. Vi öppnar ju den 1 april i Göteborg. Mm. Och det närmar sig med stormsteg. Jag börjar bli lite stressad över detta nu. Det är ganska mycket som ska göras. Bland annat så behöver vi ha massa medicinsk utrustning. Mm. Ni vet, så här, operationsutrustning och man måste ha en massa EKG-maskiner och labbutrustning och massvis med grejer. Då.
Mm.
Och då hade min kollega raggat tag på att en man i Valdemarsvik skulle stänga sin läkarmottagning där, mm, som han och hans hustru har drivit där. Mm. Mitt ute i skogen hade de sin läkarmottagning där.
Men sånt hamnar inte på Blocket annars liksom, eller hur funkar det?
Du, jag vet inte, det kanske fanns på Blocket, det kanske var där som min kollega hittade, ja. Jag vet inte. Men det kan mycket väl vara på Blocket alltså, så. Men han säljer i princip en hel vårdcentral i utrustning. Så.
Gud, det är
så
där man inte vill höra som patient.
Köpt grejerna på Blocket, ja.
Ja, men de här grejerna håller ju för fan i 100 år liksom. Det är ju liksom stål och metall.
Ja. Spatlar och sånt.
Kom igen nu.
Okej, förlåt.
Bättre kan. I vilket fall som helst så var vi ju tvungna att åka dit och titta på prylarna då. Och det gjorde vi. Och då råkade vi tajma det som första dagen som var en riktig snösmockedag, i Valdemarsvik, från Göteborg till Valdemarsvik. Så det var ju liksom så att min kollega fick köra då förstås. Han tyckte ju, han var ju jättehaj på att köra Tesla. Han har ju faktiskt på att sladda av vägen där i ett tillfälle, men hävde den sladden jättefint.
Men du har en fyrhjulsdriven Model 3, va?
Ja, men det hjälper ju inte så mycket, du sladdar ju ungefär lika mycket ändå, även om det är fyrhjulsdrivet. Det är ju mest att du kan ta dig fram och inte köra fast ju.
Mm.
Jag har ju faktiskt precis fått en Model 3 också, har en Model X sen tidigare.
Mm.
Eller fått och fått, köpt.
Mm.
Men jag tycker att jag märker skillnad på dem. Det. Model X känns som en pistmaskin på vägen.
Yep.
Mm. Alltså man märker att Model 3, den går mer på bakhjulsdrift när den kan för att hålla effektivitet. Yep. Och det gör att den blir överstyrd. Liksom. Så att, yep. Den sladdar ju hellre.
Mycket lättare att få sladdning än min Model S också, som jag haft innan med Model 3. Sen är det ofta ganska så här, lätta att häva de sladdarna. Så.
Mm.
Personligen tycker jag att också, om det inte är farligt då, så tycker jag ofta att det är kul, måste jag säga. På bra väglag och ofarliga situationer är det kul att man får lite sladd. Men, men den är helt klart lite farligare faktiskt, skulle jag säga, än Model 3 än SOX. Alltså.
Mm. Men Alfred, du har då den fyrhjulsdrivna Model 3.
Ja, absolut. Ja,
för vi har den bakhjulsdrivna Model 3 och den är ju jätterolig att köra nu på vintern, så att jag trycker ju till på accelerationspedalen varje gång det kommer en kurva så att jag får bakhjulssläng. Det är ju helt annat att köra den bilen än Model X då, som är jättetråkig att köra. Mm. Eller jag menar, den går ju som du säger där, som en stridsvagn liksom, rakt genom snön.
Precis, och då hade jag ändå en bakhjulsdriven Model S, men förutom det där med att det var lite svårt att ta sig upp på väglagen, liksom garageuppfart så, där just fyrhjulsdriften behövs, så var det mycket, mycket svårare att få sladd med den.
Mm.
Jag tror också att det här är ju liksom ett litet problem faktiskt med elbilar på halt väglag, skulle jag säga. Regenereringen brukar ju vi propagera för att man ska sätta som max.
Mm.
Man ska ha max regenerering för liksom, den riktiga elbilsupplevelsen. Men då händer det faktiskt att man får en läskig sladd faktiskt i samband med att man släpper gaspedalen.
Mm.
Och det där borde nog ändå elbilstillverkaren se över, tycker jag. Att de borde ju kunna liksom se att när däcken börjar släppa och sådär, att de kanske ska minska regenereringen eller justera den kurvan på något sätt. För det här är lite farligt faktiskt.
Tesla går ju faktiskt i motsatt riktning. Jag har inte sökt jätteordentligt på min splitter nya bil här nu, men som jag har förstått det, så på de nya nu så går det faktiskt inte ens att sänka regenereringen. På de något äldre Teslorna så har man det valet, men de har liksom gjort nu så att på nylevererade bilar så har man inte kvar det valet.
Jaha.
Oj.
Har jag läst mig till. Ja, vi får nästan bekräfta det. Men, skriv till mig om jag har fel om det. Men så, det, på min gamla Tesla kan man ju definitivt sänka det när man vill om det.
Ja, precis.
Men att det ska inte gå på de nya.
Man nästan vill stänga av det. Halt väglag skulle jag säga. För det där är ingen höjd. Och de är ganska läskiga, för man är ovan vid det. Man fattar inte riktigt vad det är som händer. Liksom, vadå, jag släppte ju gasen. Och då i det läget ska du nog nästan kanske gasa då. Istället för att bromsa, som är den liksom initiala reflexen när man får sladd. Ju.
Mm. Men jag tycker att det gäller mer för Model 3 än för X-en. Jag var ju uppe nu, vi åkte hela vägen upp till Kiruna här i mellandagarna.
Mm.
Vi hade en plan att vi skulle komma iväg, liksom så här coronasäker resa.
Mm.
Men jag tänkte ju inte på då att vi behöver stanna och käka och gå på toaletter och så. Det var ju fullt med folk på raststationerna, så vi mötte ju otroligt mycket människor under den här färden.
Just det.
Men när vi väl kom upp till norr så var det ju lugnt och skönt och inte så mycket människor. Men det var ju jättemycket snö, det var roligt. Och inga problem alls att köra. Vi körde inlandsvägen upp då med Model X-en. Och det finns då, vi har ju Tesla då, så att vi körde ju laddade på Tesla-stationer. Och så kom vi upp hela vägen till Kiruna utan några som helst problem. Och så åkte vi kustvägen ner igen.
För du var lite orolig för den där sträckan, att det skulle bli knepigt liksom att ta sig. Men det gick bra alltså.
Ja, alltså det saknas en Tesla-laddare mellan Östersund och Storuman.
Om vi saknas menar att det inte finns någon helt enkelt. Det är inte att den har liksom stängts ner och så.
Ja, ja just det.
Dök den upp? För Tesla pepprade ju kartan här nu med nya stationer som ska komma. Dök den som du saknade, som du hade velat fanns, dök den upp där på den nya kartan?
Nej, det har jag missat faktiskt. När ser man det? Eller vart ser man det?
Man går in på deras sajt bara på den officiella hemsidan och kollar, så ligger det, och nu presenterar de till och med vilket kvartal de ska komma, så att nu står det inte bara vilket år det ska komma utan även vilket kvartal det ska komma, och det blir många nya laddare i Sverige.
Ja, men vad roligt. Så vi fick då stanna och sova i Dorotea, som ligger precis mitt emellan då Östersund och Storuman, och det var en jätteliten håla, alltså otroligt fascinerande liten ort, och där var det en sån, vi sov där hela en natt där då, så hade de en långsam laddare som vi fick ladda på över natten utanför kommunhuset, så där kopplade vi in bilen, och när vi kom dit, det var mörkt och det var nästan inga bilar alls där. Men så gick vi en promenad runt i Dorotea, och då åkte de här raggabilarna varv efter varv efter varv. Och sen när vi kom för att hämta vår bil, då var hela parkeringsplatsen utanför kommunhuset full av raggar som stod där och tittade på vår Model X.
Nej, var det så?
Och sen då, det var ju en stor höjdpunkt då att det kommer en elbil till stan. Så det tyckte de var roligt.
Ja, vad roligt. Ja, men det var härligt att det gick bra. Jag hade räknat med att du skulle behöva ringa mig där och i ångest säga att nu väntar jag på bärgaren här och så. Men det, så blev det inte.
Ja, jag blev glad att jag fick ge ett tips om vad du skulle göra i Luleå, som är min gamla hemstad. Liksom. Kul att du passerade. Sen så kände jag att jag var väldigt... det var länge sedan jag bodde där, så jag hade inte så aktuella tips. Men hade du det bra i Luleå?
Ja, men vi hade det jättebra. Vi sov två nätter där, så vi var i Gamleby, tipsade du väl om?
En Gammelstad, ja.
Gammelstad, ja. Det var ju fantastiskt, alltså otroligt.
Gammelstad heter det.
Gammelstad, ja. Ja, men fantastisk upplevelse, det där jättegamla hus. Så gamla Luleå låg där då, innan man flyttade.
Just det.
Och det var för att hamnen blev för grund där uppe, så de kunde inte ta in fraktfartyg, så då var man tvungen att flytta Luleå av den anledningen.
Exakt.
Mm. Fick du titta något på Kiruna gruvan som du pratade om här i podden?
Nej, men jag kom väldigt långt. Alltså ni lyssnare är fantastiska. Jag fick kontakt med den som var ansvarig för besöken där genom någon som kopplade ihop någon med kommunalrådet där uppe, och via kommunalrådet i Kiruna fick jag ett namn. Nej. Och så var det ju då, så att hade det inte varit för corona så hade jag ju kommit ner i gruvan. Så de hade totalt stängt den då. Mm. Ja. Så det var lite synd.
Hur gick det med Valdemarsvik? Du var på väg till Valdemarsvik, sen så...
Sen avbröt ju Anders med sin mycket bättre historia. Jo, men så var det ju. Vi var på väg till Valdemarsvik, och min kollega lyckades ju missa avfarten till Ödeshög. Om man åker från sydriktning och ska ladda på Ödeshög, så vet man kanske, om man är Tesla-förare, att där finns en superladdare, och den superladdaren bör man inte missa, för det är väldigt långt till nästa avfart. Mm-hmm. Väldigt långt till nästa avfart. Och vi kör ju alltid liksom, alltid på några procents marginal. Liksom. Men det var inte bra, kan jag säga. Så först la vi oss där i 50 vägrenen där, och lät de andra bilarna susa förbi. Men sen började jag titta lite grann då. Jag plockar upp uppladdning på nu som man ju brukar använda för att titta på alla laddare. Tyvärr är ju sajten ganska kass, måste jag säga. Det går liksom inte att hoppa direkt till vart man är någonstans. Så är det ganska basala features saknas. Mm. Men då inser jag ju att läget är lite annorlunda mot hur det var för några år sedan. Mm. Vad det gäller laddsituationen. För det finns laddare överallt nu. Och nästa laddare var ju då en Ionity-laddare.
Jag kan säga att i Norrlands inland finns det inte laddare överallt, utan där är faktiskt långt mellan laddarna. Det kan jag tala av egen erfarenhet.
Men Norrlands inland ligger ju utanför överallt, det får jag säga som norrlänning. Man får svära i kyrkanska.
Ja, om du säger det så. Men då hittade vi faktiskt en Ionity-laddare, och den, efter mycket om och men, ni vet ju vad jag tycker, hur lätt det är att få igång dem, så lyckades vi ju få igång den i alla fall, och fick lite speta i den. Och nu tänkte jag att ni skulle få gissa. Här blir det lite minitävling.
Oj, du som har frågesport idag.
Ja, precis, exakt. Ska vi slå på den där? Vad tror ni att det kostade för mig? Jag laddade då alltså både tur och retur. Göteborg, Valdemarsvik, det är 4 timmars resa drygt, och så ganska riktigt dåligt väglag. Vad tror ni att det kostade mig att ladda på Ioniq till laddaren tur och retur?
Ja, hur långt var det då?
Ja, vad är det?
Vad kan det vara, 50 mil eller något sånt? Där?
Ja, något sånt kanske.
Okej, okay, så ungefär 100 kilowattimmar. Och så, vad är det, 9,70 på
Ioniq? Vänta, varför tror du? Varför tror du det är 100 kilowattimmar? För att, ja, den var ju fulladdad när du åkte, ja.
Ja, just det.
Mm. Ja, så att, låt säga att du laddat 50 mil kanske du laddar då.
Ja, vem gissar först då? Alfred, du får gissa först.
400 kronor. Säger. Ja. Jaha, förlåt. Ja, jag sa 400.
Du sa 400, ja, mm. Okej. Okay. 100 kilowattimmar gången... Nej, men det blev nog bara 50 kilowattimmar du laddade där. Gången 9,70. Vad blir det? Ja, det blir 550 kronor betalade du på Ioniq. Du skulle betala mycket mindre på Tesla Supercharger.
Ja, precis. Det hade säkert kunnat vara det om man inte väljer... alternativet. Visst, det är två alternativ på Ioniq, att ladda på tid eller ladda på kilowatt. Mm. Så det var den lilla detaljen som ni båda missade. Okay. Så den här resan kostade mig nästan 1 000 kronor.
Oh. Oj. Ja. Så du valde tid, eller?
Ja, det var inte så smart. Jag tror jag tryckte fel båda gångerna. Oj. Nej, det var dumt. Så nu vet ni, om man inte då har specialavtal då, vilket de tyska biltillverkarna ju har med Ioniq, så ska man ju undvika de laddarna av kostnadsanledning. Annars är de ju snabba när man väl har lyckats få igång dem, vilket ju i sig är en... behöver man en Chalmers professur för att göra i princip.
Jag är ju alldeles nybörjare på det här att betala för laddning överhuvudtaget, eftersom min Model X har gratis supercharging. Men om du hade laddat på supercharger-nätverket, vad hade du räknat med att komma undan då? Knappast 1 000 kronor.
2-3 kronor per kilowatt är ju det de brukar ta. Då.
Så då är det så här 100-150 spänn skulle det ha kostat? Eller?
Ja, något sånt.
Ja, okej, okay, så att det är ju verkligen... Det är ju ett svårt argument för alla... konkurrerande biltillverkare tycker jag. Liksom att,
Fast det är viktigt att nämna här att Ioniq är ju jättemycket billigare för de som är prenumeranter då, som köper en ny BMW iX3 till exempel, så får du ju med det här laddkortet gratis som gör att du då laddar till ungefär samma pris som Tesla-ägare gör.
Ja. Så att, det är en slags Tesla-skatt, en straffskatt på att de inte vill ha Tesla stående där.
Ja, exakt. Men tyvärr så är den skatten går ju liksom på Volvo och Polestar också, eller om du... Men när man någon gång ska sälja den där BMW:n begagnad, liksom, hur
så är det.
Andra ägaren och tredje ägaren och så vidare. Ja, det är lite läskigt vad de håller på att förankra för prisnivå nu på kilowattimmarna.
Ja, men jag tror också att man ska se det som en straffbeskattning, och ska vi vara lite rättvisa här, så är det så att en Porsche Taycan förare som vill ladda på en Tesla-laddare kan inte ens betala för att få ladda där, utan han eller hon får inte ladda alls. Så att då är det ju ändå bättre om man ser det på det sättet, att okej, vi vill inte ha er här, men är det nödfall så kan ni ladda här, vilket det ju var i vårt fall då.
Men jag tror inte man ska se det som att det är riktat mot Tesla, utan jag tror det är riktat mot kinesiska biltillverkare och andra som liksom försöker ta sig in på den europeiska marknaden.
Ja. Hörrni, får jag berätta? Jag har en lösning här för hur Fabian ska bli en trafiksäker förare.
Ja, hur? Berätta! Jag tror många lyssnare undrar om så ska jag bara lägga till.
Exakt. Ja, men vi hade liksom lite komplikation med akut kejsarsnitt och annat, så vi var kvar på sjukhuset ett tag, och när vi till slut fick komma därifrån med bebis i bilen då, jag för första gången kör bilen som jag har kört många gånger förut, men den här gången med mitt alldeles egna barn i bilbarnstol, och man bara är alldeles överväldigad av att man ens rör sig utanför sjukhusväggarna, då känns allting väldigt snabbt alltså. Plötsligt fann jag mig köra liksom i 30 på 50-vägen och var så här ängslig. Som jag började begripa hur det ligger till. Så att, jag tror att vi skulle kunna komma till rätta med dina problem i trafiken, Fabian, om vi helt enkelt ser till att du får bli pappa så småningom.
Ja, men det kanske är så. Nej, men jag har ju förstått det. Samtidigt, nu är jag verkligen ute på djupt vatten, men ibland folk som får barn, ibland är det som att det har brunnit i huvudet på dem. För plötsligt är ju allt farligt för deras barn liksom, och blir då på bekostnad av övriga samhället, och det är helt orimligt. Men man ska ju alltid köra försiktigt oavsett om man har barn i bilen eller inte. Men jag kan verkligen förstå den, alltså särskilt första resan, så att säga jungfrufärden från
sjukhuset. Jag har blivit sjukhuset, lite mer normalt funtad sedan dess. Jag följer.
Men liksom ironin i det också, jag hade nog tänkt likadant. Det är samma sak, ingen jämförelse i övrigt, men när jag kör min Tesla första gången ut från Teslas servicecenter liksom, alltså det var ironin i det att krocka liksom, ni har just fått ett barn, det har varit dramatiskt, men det har ändå gått, allt har liksom ändå gått bra, det är ju alltid liksom så. Det är alltid lite dramatiskt att få barn, och sen krockar jag med bilen, det första man gör, det är som ett dåligt omen, liksom. Det är inte bra. Det är ingen bra start. Så jag hade också kört väldigt försiktigt.
Ja. Ja, men det, jag såg en intervju med Obama för något år sedan när han beskrev det som att få barn som har sina inre organ på utsidan av kroppen. Liksom. Och det är en ganska träffande beskrivning tycker jag av känslan. Ja. Så att, men sakta men säkert återvänder man väl till sitt sunda förnuft och blir lite mer normal igen. Mm. Men du kan ju testa det, Fabian, om du vill.
Men jag ska testa det. Ja, det är bra. Ja. Och lånat barn till att börja med. Ja.
Hörrni, vi har fått massor med brev här under jul- och nyårshelgen och sådär. Och då har du, Fabian, valt ut ett som du tyckte var extra roligt. Ska vi höra på det?
Ja, vi kör.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Jag har faktiskt inte fått bara ett mejl utan två mejl från Martin här. Och bland annat så har han skickat ett mejl här. Han vill bara upplysa oss om att det finns ju de här, och vi är inte sponsrade av dem, men vi kanske skulle söka sponsra av dem, Ahlgrens elbilar.
Just det.
Har ni prövat dem?
Jo, nej, men de är syrliga i smaken, de där rackarna.
Ja, gillar ni det? Dem?
Jag gillar ju syrliga godisar, men jag tycker de där var sådär faktiskt. Jag skulle vilja tycka bättre om dem än vad jag tycker att de... Det kanske inte blir någon sponsring ändå då.
Är inte det lite konstigt att göra sura, äckliga bilar och så kallar man dem elbilar? Det här tycker jag är någon slags ny typ av elbil.
Du anar en konspiration.
Ja, bakom varje hörn. Ja. Ja, men alltså, han skriver, jag vet inte om det är en nyhet eller inte, men jag upptäckte att Dagens Bilar har börjat sälja vad som måste vara Sveriges överlägset billigaste elbilar, och det måste väl ändå uppmärksammas. Så nu har vi gjort det. Pröva dem, men de är äckliga, bara så ni vet. Jag tycker att de där salta är goda däremot.
Alltså jag tror att de har funnits ut ett tag, det kanske är dags att smaka igen. De kanske har blivit godare med åren.
Tveksamt. Ja, du menar att de liksom evolveras ungefär som riktiga elbilar gör?
Ja, borde inte Ahlgrens vara duktiga på att märka ifall kunderna inte gillar dem, tänker jag.
Men jag tycker de är goda.
Ja, du tycker de är goda.
Ja, men då är de nog de samma fortfarande.
Ja, men köp en klädnypa också.
Smakar är tydligen som baken.
Äta dem.
Men Martin fortsätter, det var inte det enda han sa, utan att han kommenterar också i det avsnitt vi hade, var det mitt, det var vårt sista avsnitt tror jag där, innan juluppehållet, att vi hade en diskussion där om manliga respektive kvinnliga bilägare. Där snurrar vi in oss rejält.
Då var du inte med, Alfred, vi grävde ner oss där. Det var...
Ja, jag känner det på en gång, var skönt att inte jag blandade mig i det där.
Ja, exakt, jag såg hur lättare det ser ut.
Men han säger då att han tycker att vi missar en viktig poäng där. När vi pratar om kvinnliga elbilar så menar han att det där är ju familjebilar, inte kvinnliga elbilar. Ja. Medan han menar då att Tesla Model 3 till exempel är en typisk parbil, alltså en bil för kanske barnlösa då. Eller?
Ja, den är ju lite svårare att få in saker i. Till exempel en barnvagn. Jag vet inte, har du prövat den, Alfred?
Ja, faktiskt. Vi var så sugna på att testa nya bilen, så vi drog på långtur i just det snökaoset faktiskt med Model 3. Och då flyttade jag över barnstolen i Model 3 och sen så hade vi ett av våra äldre barn med oss. Så då var vi ju ändå tre fullvuxna och en bebis i bilen. Det gick alldeles utmärkt, men kanske inte på samma sätt för alltså långfärd och när vi skulle ha mycket bagage, då kanske det hade varit svårare. En stor skillnad som känns skönt för mig med Model 3 är att jag kan lasta på taket. Jag har inte kunnat med Model X-en. Liksom.
Ja, just det.
Men ja, jag vet inte. Parbil tycker jag är elakt. Det är ju ändå en liksom ganska stor bil. Jag känner flera som har Model 3 som har barnfamiljer med. Alltså, om två vuxna, två barn, då tror jag Model 3 funkar alldeles utmärkt.
Fast den är opraktisk. Alltså det där brevinkastet där bak, den luckan, om du ska ta in stora grejer då. Så att den har ju inte en sån, vad kallar vi det? Hatchback, vad heter det på svenska? Halvkombi?
Ja, exakt.
Där hela luckan öppnar sig. Och då, på den typen av bilar så får du in då en barnvagn eller cykel eller vad det är. Men på Model 3 så är du begränsad av bakrutans liksom höjden där inne och sådär. Så att det är ju inte praktiskt att packa i den, kan man väl säga.
Mm. Ja, det kan man ju säga.
Nej, det var lite svårare att få plats med barnvagnen faktiskt. Men barnvagnen fick plats i trean också under den här färden.
Men han skriver här att han själv är på jakt efter en ny bil de närmaste åren, och prio 1, 2 och 3, alltså alla de topp 3-platser, är att kunna klämma in 4-5 personer, en rullstol, en barnvagn och en rejäl reseska. Ja, det är ju ganska mycket. Det är ju lite mer än en vanlig familj, får man väl ändå säga. Och då skriver han att då behöver han något i stil med Kia e-Niro, Skoda Enyaq eller MG5. Vad är en MG5 för något? Vad är det för något?
Det är ju återföljelsen av varumärket MG som de har släppt. Det är ju en väldigt prisvärd bil. Om man är nyfiken på den kan man kolla på Björn Nyland på YouTube. Han har ju köpt den i Thailand och kör den mycket där.
Men vi pratade om den tror jag i tidigare avsnitt här.
Just det.
Ja. Okej. Okay. Mm. Och då liksom, när det är de här kraven som gäller, då är liksom inte körglädje och de här egenskaperna som vi pratar oss varma för, som älskar att köra elbil, då är liksom inte det avgörande. Mm. Men jag skulle också vilja säga att man ska inte låta utsidan av elbilarna, även de små, lura en, därför att det är alltid i princip, om det är en välbyggd elbil, vilket de nya elbilarna är, och inte bara är liksom baserat på en gammal plattform där man har bara kastat ut fossilgrunkorna och slängt in batterier i alla hörn. De nya fina elbilarna, de har ju väldigt gott om plats, mycket mer plats än en vanlig motsvarande bensin- eller dieselbil skulle ha av motsvarande storlek då. Mm, ja, så låt inte utseendet liksom lura er, utan ta en ordentlig titt på hur mycket utrymme det faktiskt är och titta i spesarna.
Mm. Jag skulle säga, för Model X då, Teslas stora SUV, så är platsen i bagaget är ju bra då, liksom att det, för det finns ingen bensintank under till, så att man kan packa både under och över den här lilla plattan då, som är liksom vanlig bagagehöjd. Men som har ju dessutom frunken då, det främre bagageutrymmet, som vi använder jättemycket när vi är på långresa.
Samma.
Den bilen hade nästan inte varit bra alls om vi inte hade det utrymmet där vi får in två resväskor.
Just det.
Jag har ju den sjusitsiga varianten av Model X, och vi har packat in 6 vuxna i den bilen tillsammans med skidutrustning för 5 av de 6 vuxna samt mat för en vecka och allt bagage. Mm. Och då har vi alltså haft en box på dragkroken bak för skidutrustningen. Men då har vi alltså svalt 6 vuxna och liksom all utrustning och allt bagage och all mat för en vecka i fjällen. Och det, så här, det finns ju... Jag trodde inte, när mina 4 kompisar som skulle med på den resan kom, då kom de med en stor pickup och hade en del av bagaget på flaket. Så bara, hur ska det här gå till? Och så bara packar man in och den bara sväljer allt. Liksom. Just det här, maten i frunken och skidboxen.
Det är imponerande.
Den är otrolig, den sväljer mycket. Liksom, samtidigt som jag inte kan få in längdskidor i den eftersom jag inte kan fälla andra stolsraden. Så det är liksom, den har sina, det den är bra på är den fantastisk på, det den är sämre på det går inte alls. Då. Men om man ska kolla på hans mejl här, vad han frågar efter, så är det väl, förutom de han nämner då, Kia e-Niro, Skoda Enyaq och MG5, de han ska fundera på och kolla närmare på de kommande åren är väl just ID4 som Volkswagen kommer med och Model Y från Tesla som känns som att de uppfyller hans behov.
Det tror jag.
Model Y kommer inte vara precis lika stor som Model X som ni har, men det är klart att det kommer vara en ordentligt stor bil. Jag vet inte om ni har sett det, men Model Y kommer ju faktiskt också med en 6-sätes konfiguration.
7 till och med.
Ja, det kanske till och med 7. Men då ska man veta att de där sista sätena längst bak, de passas inte. Kanske för mig som är så kort.
Men det, nej, inte ens det. För det jag tycker 7-sitsen för Model X, då ska man vara inte så mycket längre än 70 ändå, så att säga. Men
jag tror Model Y blir en game changer, för den har ju just den där riktiga hatchback halvkombi-luckan och alltihop. Så jag tror att det blir en stor game changer tillsammans med ID4.
Det tror jag också.
Bra! Och det där med manliga och kvinnliga bilar, ska vi begrava det bara helt enkelt? Och
säga,
annars får vi liksom...
jag lovar att vara närvarande och sätta stopp om ni liksom trillar tillbaka på det där. Det ska man inte
verkligen
in
det, liksom, ja. Nej, det blir väldigt krångligt vad som är manligt och kvinnligt. Och frågan är också, vem fan bryr sig?
Ja,
det är en bil. Ja. Vi går vidare, för vi har fått, ännu mer mail. Nu är det Billy som är på gång här.
Och Billy skriver då, jag har hört alla era avsnitt och är mer och mer intresserad av elbil. Jag har vridit vänt och får inte ihop det, alltså ekonomin här då, för att kunna skaffa en elbil. Han har idag en BMW 118D. Vad är det för bil? Vet ni det?
Ja, den minsta BMW, va?
Ja, alltså det är en ganska... jag slog upp en begagnad bild på en sån. Och det är en ganska flådig BMW, får man säga. Den ser väldigt fin ut, måste jag säga.
Men liten då? Så han har en liten sån BMW med en förbrukning på 0,45 liter per mil. Han kör 15 mil om dagen och lägger 3,500 kronor på diesel, antar jag, per månad då. Eller?
Måste det bli.
Jag hade kunnat lägga bilen som kontantinsats på 120 000 på en elbil, men vill inte att elbilen ska kosta mer än 3,000 kronor i månaden, eftersom försäkringen är väldigt dyr på elbil. Så han har 120 000 att lägga som kontantinsats. Vad finns det för bilar, undrar han då.
Ja, jag tycker liksom det som blev tydligt här i december, det är väl att det verkar vara bra att köpa elbil i slutet på året.
Ja.
För det, då, det verkar, om man kollar på de här EU-reglerna och de böterna som tillverkarna kommer stå inför, så känns det rätt tydligt att många tillverkare kommer behöva ha kraftiga kampanjer för att få ut elbilar för att slippa böter i sluttampen på året. Det har vi sett nu i slutet på 2020, och det är väl en ganska tråkig sak att säga till någon i januari. Men det verkar vara en metod. Så det verkar som att man, alltså Tesla är ju undantaget där. Där är det ju liksom inga rabatter, det är inga kampanjer, utan man får köpa när man vill, och det verkar vara samma lika hela tiden. Men hos de andra tillverkarna så verkar det komma kraftiga kampanjer.
Jag håller inte med. Tesla gör ofta kampanjer inför kvartalsslut framförallt, och det är ju också inför det nya året dessutom då. Så Tesla gör, de kränger ut bilarna helt klart billigare även i Europa och i USA.
Det är ju liksom lagerbilar möjligtvis, och man kan få kampanjränta på leasingen, men man kan ju inte få så här, Volkswagen verkar ju ha kunnat sätta ner leasingkostnaden med 20-30% liksom. Och det,
oj.
Ja, det är ju hörsägen anekdotiskt, så det går ju inte att säga säkert, men det verkar som att det är en del förklaring i ett, som vi ska höra sen, att det har gått rätt bra för dem i slutet av 2020 om man ser till volymer.
Ja. Men i övrigt då, vad finns det för bilar som möter hans krav? Jag skulle säga att alla är för dyra om du har en begagnad liten BMW idag.
Men jag skulle vilja börja med att möta det här med försäkringen. Jag förstår inte riktigt varför han skulle få så mycket värre försäkring. Jag undrar om inte han ska kolla vidare lite grann på det där med försäkringen. Ofta finns det ju märkesförsäkringar. Teslas försäkring är inte särskilt mycket dyrare än en vanlig försäkring på en vanlig bil. Mig vetligen i alla fall. Så att där kan vi någonstans börja.
Jag tycker jag har svårt att få bra priser på Tesla-försäkringar. Jag vet inte vad de kanske inte har fattat att det är du som kör oförsiktigt och inte jag, Fabian. Men jag får i alla fall inga bra priser på Teslas försäkringar. Eller för att försäkra mina Teslor. Så att det handlar ju mycket om att om man kollar i bilregistret så ser ju Teslorna ut som riktiga prestandamonster. Och jag tror att de lite mer vanliga elbilarna, de bör ju inte få särskilt mycket högre försäkringspremier än andra bilar. Så att det känns som att det har blivit en image kring elbilar att de är billiga i bränslet, men de är dyra med försäkringen. Det är, jag törs inte lova, men jag tror att det inte omfattar alla elbilar. En Zoe borde vara billigare.
Men precis. Ja, men frågan är väl egentligen vad han ska, för att han ska bara köra 15 mil om dagen här, och då det är ju, klarar ju väldigt många små billiga elbilar, så skulle egentligen en Renault Zoe göra jobbet för honom egentligen, och den kostar ju inte mycket mer än 120 000 att köpa begagnad liksom. Så att, men då är frågan om man är van att sitta i en sån flådig BMW då som vi har på bild framför oss här, och byta till en Zoe, det är frågan om han kan tänka sig göra det då. Men det finns ju lite andra varianter. Jag kan tänka mig begagnade BMW i, om man nu gillar BMW i3, begagnade, några sådana lär finnas ute om man kollar. Vi har tidigare tipsat om finn.no, Blockets motsvarighet i Norge, om man vill köpa bilar därifrån. Och det är också ett allmänt stående tips till någon som vill starta ett bolag och börja importera bilar på det sättet från Norge. Då tror jag att man skulle kunna förmodligen kränga dem till ett bra pris här i Sverige.
Faktum är att jag har varit på den idén redan och räknat på det. Och det blir svårt att få ekvationen att gå ihop. Det blir lite billigare. Det som tillkommer då, de där bilarna är ju sålda utan moms i Norge. Men de ska ju momsas in när de då importeras till Sverige, och då får man dessutom betala 10% tull då, som ska betalas både på momsen och bilens inköpspris.
Just det.
Men i och med att momsen betalas på en svensk elbil när bilen är ny, och i Norge så betalas momsen när då den är begagnad, och då är ju såklart momskostnaden mycket mycket lägre på en begagnad elbil än på en ny, så att det kan ändå löna sig.
Just det, okej. Det kan vara svårt att driva en business kanske på det, men som privatist så skulle man då kunna kanske spara lite pengar om jag förstår det rätt, och Anders.
Lite grann, men det blir inte sådana jättebesparingar. Den stora huvudmöjligheten är ju att det finns otroligt mycket elbilar i Norge. Så utbudet är gigantiskt då, eftersom de har hållit på så länge med sin elbilsrevolution där.
Ja, men jag skulle nog titta på en i3 om jag vore billig här faktiskt.
Bästa ekonomi borde ju vara begagnad i3 hos hans BMW-handlare, eller eventuellt en ny, även om det känns som att BMW i3 känns lite föråldrad nu att köpa ny på något sätt.
Det är den, men det är just därför man köper den begagnad med fördel, tänker jag.
Ja, men visst. Men annars, jag tänker att jag jobbade på BMW en gång i tiden, och 1.18D, den behöver inte vara särskilt fullutrustad så att säga. Det är ju inte... Det måste inte vara den flådigaste BMWn, så att om man inte tycker det är för spartanskt, så borde han kolla på ID3 också, tycker jag. Det är ju mycket, mycket bil för pengarna, om man inte tycker att det är för plastigt och hårt i inredningen och sådär.
Jag har svårt att tro att han skulle behöva lägga mer än 120 på en ID3 ny faktiskt, som kontantinsats.
Nej, man har ju kunnat närma sig nästan 3000 i månaden här utan det som insats, vad jag har fattat.
Jag menar det. Och sen så också, som jag sa till min pappa häromdagen när jag var hälsade på dem i carporten utomhus, för tiderna är ju som de är, pekade på hans gamla dieselbil och sa att du, den där ska du då göra det av med, du. För den är inte värd många kronor. Du, den om 2-3 år så får du 50 000 för den. Ja. Liksom, och nu kanske den är värd 250. Så tar du och sälj den. Ja, men vad ska jag köpa då? Ja, men peka bara på min bil. Han skakar på huvudet. Vi får se vad han köper. Men diesel ska du göra det av med, Billy. Nu är det sista snurren på dieseln här. Gör det av med den illa kvickt, för annars är risken att du förlorar mer genom att hålla kvar i den bilen också. Du måste ju tänka liksom, inte bara liksom driftkostnaderna, utan också vad händer när du säljer din bil och vad får du om ett par år för din gamla dieselbrännare.
Mm. Yeah. Och elbilsrevolutionen är ju verkligen på full gång i Sverige nu, så att det är inte många år innan det kommer att vara svårt att sälja fossilbilarna då. Det ser vi ju i Norge också. Mm. Det hände väl kanske för 3 år sedan någonting i Norge att det började bli väldigt billigt att köpa en begagnad dieselbil och folk blir inte av med sina gamla dieslar.
Mm.
Och nu är det ju väl nästintill omöjligt att få bra värde för en gammal dieselbil.
Hörrni, det var en bra cue. Nu kör vi nyheter.
Bra där att du styr upp lite grann här.
För Volkswagen ID.3 blev faktiskt den mest sålda elbilen 2020 och faktiskt också den mest sålda bilen av allihopa, inklusive förbränningsmotorbilar, i december.
Va?
Mm. Vart var någonstans? I Sverige?
I Sverige. Så för första gången så har vi alltså en månad där en elbil sålde mer än alla andra bilar. Den slog den annars ständiga ettan på sistone, Volvo S60 och V60 som klumpas ihop.
Mm.
Yes, för den sålde nämligen hela 2569 exemplar bara under december, vilket var mer då än den annars ständiga ettan Volvo S och V60 som sålde 1853 stycken i december.
Mm.
Ska inte rabbla för mycket siffror här, men det bör ju ha hängt ihop med den här intensiva kampanjen som vi redan har nämnt lite grann för att få ut tillräckligt med elbilar. Vad tror ni?
Alltså de hade ju också problem att leverera, kommer du ihåg det? Vi har rapporterat det tidigare att de stod ju på parkeringsplatser i Tyskland väldigt länge och teknikerna fick uppdatera dem. Så att från november eller någonting 2019 då fram till de började leverera i höstas här nu, så har ju bilarna stått färdiga att levereras. Mm. Så att jag tror det var en uppdämd
ketchup-effekt liksom när de väl...
Ja, ketchup-effekt eller det som vi brukar kalla för bolusdos inom medicinen. Att det liksom är en sån verkligen att nu släpper vi ut hela dosen här direkt ut på marknaden.
Mm.
Och det var ju ganska liknande egentligen. Model 3 toppade ju listorna också. Inte kanske riktigt så här att de toppade listorna över alla bilar sålda. Men däremot elbilar gjorde man ju då. Och det berodde ju också på att behovet var så himla stort och det var många förbeställningar och så.
Ja, men det är bra att du säger det, Fabian. För det var... den tanken drabbade mig också när jag läste det här och kollade upp siffrorna liksom. Och alltså, Volkswagen slog ju nu Tesla på hela året att ID.3 sålde mer än Model 3 då för hela 2020. Och så tänker man så här, ja men det var ju för att Model 3 hade ju sin sån där catch-up-effekt när den kom 2019. Men när man jämför då de första månaderna, då var det faktiskt så att under de första månaderna för Model 3, om man tar mars 2019 till juni 2019, då såldes det 2165 Tesla Model 3. Och de första motsvarande månaderna här för ID.3 och för Volkswagen, det är 4014, nästan dubbelt så många. Så det är liksom en starkare start här för ID.3, sett till volym i alla fall, jämfört med hur Tesla inledde med Model 3. Som ju annars liksom...
Det är intressant. Vi har ju hyllat den här bilen i showen tidigare och sagt att det här kommer bli en storsälja och svenskarna kommer älska den. Och ja, vi vill säga då att vi fick rätt, eller?
Mm.
Ja, och framförallt så har ju du ett vad här, Alfred.
Ja, exakt. Jag hörde, lyssnade mig till det när ni inte var sexistiska där i förra avsnittet, så pratade ni vad istället. vad ska vi göra åt det, Anders? Vad tror du?
Alltså, jag tror ju fortfarande att Volkswagen kommer bli den största e-bilstillverkaren. Och du trodde Tesla då?
Ja, exakt. Vi måste ta det. Vi behöver ju, det hörde jag ju när ni höll på att svamla om det där utan mig.
Vi behöver formaliseras där, det hör jag.
Vi behöver formalisera det, vi behöver bestämma vad vi menar.
Det ska vara inblandat, minst.
Och det, jag har ju lagt upp den här nyheten nu så det ska kännas lockande för dig, Anders, att liksom double down på ditt bett.
Ja, var det en flaska vin som låg i potten, va?
Ja, men det får vara en fin flaska vin då.
Ja.
Men för det som jag tycker blir intressant att kolla på här, det är ju... en sak man kan mäta om man pratar om största tillverkare, det är ju volymer, antal levererade bilar.
Jag ska bara prata om, berätta för lyssnarna vad det här vadet går ut på då.
Ja, visst. Du får rekapitulera, så påminn mig.
Vi pratar om vilken elbilstillverkare, eller vilken biltillverkare vi trodde skulle vara störst 2024 eller 2025. Vi får nog kolla på det, vilket år det var.
Vi kan väl bara välja ett. 2025 då. Vi kör på det.
2025.
Nu. Slipper vi kolla
bakåt. Jag trodde då Volkswagen och du trodde Tesla.
Exakt. Mm.
Och vi pratar då vilken biltillverkare vi tror är störst i världen, va?
Störst i världen eller störst gentemot varandra? Ja, men vad händer om vi tar störst i världen? Då riskerar vi båda att få fel.
Jag skriver ner här.
Ja.
Jag tycker vi tar största av de här två. Och vi, implicit ligger ju i vadet att vi tror att det är då de två som tävlar om det. Men vi kanske båda får fel. Då får vi väl bjuda Fabian på en flaska vin.
Ja.
Om det blir lika då. Det känns som en ganska låg oddsare då.
Och då är frågan, vad innebär störst då? Störst i bolagsvärdering eller störst i antalet bilar? Jag har ju tänkt antalet bilar
Du har tänkt antal bilar, ja. Jag tycker det är en intressant fråga, för det man ska hålla koll på samtidigt, speciellt om man håller på att diskutera Teslas aktiekurs, vilket många ger sig på, det är ju att man ska kolla på lönsamheten också. Att, precis som att Apple säljer färre telefoner än Samsung men tjänar alla pengar, så riskerar det att finnas en förskjutning här i lönsamhet, där Tesla tjänar betydligt mer pengar på de bilar de säljer. Mm. Men jag tycker vi ska, trots att jag skulle säga att det talar till min fördel om vi skulle gå på lönsamhet då, så tycker jag jag kan gå med på att vi mäter volym här ändå.
Ja, för det blir väldigt svårt, lönsamhet per producerad bil är inte alltid det publiceras, och det kommer vara knepigt att räkna på det, eller hur?
Och Tesla är ju redan extremt högt värderat. Jag tror bolaget är värderat mer än både Ford och GM tillsammans, va?
Ja, och Elon är ju numera världens mest rika person. Mm. Han tog över första platsen här nyligen från han Jeff Bezos, heter han, va?
Just det,
ja, Amazon. Absolut, men,
Amazons grundare.
Men ja, nuvarande värdering spelar ju inte stor roll för hur lönsamma Tesla är som bolag. Och alltså, man skulle ju kunna ge sig på det om man vill kolla in i årsredovisningarna efter 2024. Men skitsamma, vi håller oss till volymer. Det är ju det som är viktigast att kolla.
Antalet bilar. Mm.
Är det året 2024 vi pratar om?
Helåret 2024, så att det blir alltså i januari 2025 som vi ska följa upp där.
Ja. Vilket blir, alltså, frågeställningen lyder så här då. Vilket blir den biltillverkare som säljer flest antal bilar, elbilar, 2025?
Mm.
Av Volkswagen och Tesla då?
Mm.
Och ska vi alltså följa upp, det facit vi ska kolla på är januari 2026 då. Då ska vi kolla hur det gick 2025. Mm. Eller är det då, bara så att lyssnarna vet när de ska ställa sina alarm och sådär.
Ja, precis. Ja. Och Anders bettar då på vad då?
Volkswagen såklart.
Mm. Ja. Och Alfred bettar på?
Ja, jag tycker det är intressant. Det är verkligen inte självklart att jag har rätt, men jag tror på Tesla. Ja.
Bra! Okej, då har vi formaliteterna klara här då. Jag förbereder ett avtal.
Får man, har du ingen fanfar för det också liksom, eller vadå?
Bra, ska vi röra oss vidare? Ja. Finns det mer att säga om ID3 där?
Ja, men jag tycker det är värt att notera att förutom att ID3 har sålt bra, så har de alltså kränkt Audi e-tron, så det står härligt till. Det är ju ett systermärke, det är ju också inom Volkswagen-koncernen där. Och dessutom Porsche Taycan har sålt bra, så alltså, Volkswagen-koncernen har mer än tredubblat sin försäljning av elbilar under 2020. Så de är ju verkligen på gång, och det känns ju som att man, om man kollar på alla de etablerade biltillverkarna, så är det ju åtminstone de man kan känna sig trygg i att de kommer inte att försvinna. De kommer att klara av det här skiftet. Mm. De kommer att finnas kvar. Sen så kan vi slå vad om vilken plats de hamnar på i ordningen.
Mm. Mm. Men vi har mer att berätta om dem. Vi har en till nyhet om Volkswagen.
Okej.
Jo, det är nämligen så här att Greenpeace har de besökt 50 stycken Volkswagen-handlare i Tyskland med så kallade secret shoppers. Vet ni vad det är för något?
Berätta.
Ja, men det är väl när man springer in i en affär och låtsas vara en kund. Ah. Och så kanske man spelar in det eller intervjuar och sådär.
Exakt. Så de har då låtsats vara en kund som passar precis i Volkswagen ID3-segmentet då, som de vänder sig till. Ah. De har inte definierat exakt vad de menar med det, men de har i alla fall gått in i de här butikerna, och så har de, hälften av personerna har sagt att de väljer mellan Golf och ID3, och andra hälften har sagt att de vet inte vad de liksom, vilken bil de vill välja. Mm. Så alltså då pratar vi om fossil Golf eller en ID3. Mm. Det intressanta med det här är då att de endast 8 handlare rekommenderar ID3 av de här 50 till att börja med. Alltså bara 8 handlare, när de ändå gick in då, hälften av dem gick in och sa att de ville ha, var intresserade av ID3.
Mm.
Av den gruppen då, där de inte nämnde vad de övervägde, så var det bara 2 handlare som rekommenderade ID3, trots att den här secret shoppen då...
Och då så om de själva sa att de var intresserade av ID3, då blev det 8 av 50. Och när de inte nämnde ID3 själva, då var det bara 2 av 50.
Exakt.
Som man ska tolka det.
Ja, precis. Ja. Så att de sa också då att flera av de här handlarna aktivt avrådde från att köpa ID3. Och det dök upp väldigt mycket elbilsmyter där, berättar de också i den här studien. Mm. Där det var liksom handlarna själva på eget initiativ tog upp myter om elbilar som de drog fram då. Och när de ställde frågor om, så här, enkla frågor om elbilsägaren och hur man laddar på långresa och så var 48% av svaren de fick var fel. Helt felaktiga.
Mm. Mm-hmm.
Så det ser inte så bra ut för Volkswagen då, som storsatsar på
det sina
elbilar.
Det ser väl jättebra ut, skulle jag säga. Vadå? Om det bara är var femte handlare som överhuvudtaget rekommenderar ID3 och de blir ändå Sveriges mest sålda bil, då finns det väl gott om utrymme för förbättring, eller hur ska man tolka det?
Ja, men så kan man ju absolut tolka det. Men det är ju inte så roligt när de storsatsar på elbilar att handlarna inte hänger med.
Nej. Ja, det är ju en intressant strukturomvandling som pågår. Jag tycker det som vi pratade om lite här om något, för något avsnitt tillbaka sen, att det verkar som att Volvo håller på och så småningom liksom gör sig av med sitt återförsäljarnätverk och verkar vilja ta hand om det på egen hand istället. Liksom. Mm. Och gör precis som Tesla. Det, man kan ju ana här någonstans mellan raderna på den här undersökningen vad orsaken till det är, varför det pågår.
Fast i gamla hjulspår.
Exakt.
Men det vi inte har pratat så mycket om historiskt sett är just den här, det här var ju en stor grej som Tesla gjorde också då, att bygga sitt helt egna återförsäljarnätverk och inte använda existerande återförsäljare.
Mm.
Och det här har blivit väldigt kritiserat i USA, där man i flera delstater helt enkelt förbjudit Tesla att sälja på det här sättet efter att de här bilförsäljarna då, eller bilhandlarna, aktivt lobbat mot Teslas rätt att få sälja elbilar direkt till konsument.
Och jag tror ju att jag tror att Volkswagen kommer reagera på det här på något sätt faktiskt. På något sätt behöver de kanske förändra sin säljstruktur, sin säljåterförsäljarstruktur här och hur de ska sälja bilar. Jag är rätt övertygad om att de kommer gå samma väg som alla andra, att de säljer allt mer direkt till konsument, så som Tesla och så gör. Men samtidigt så är det ju svårt i gamla allianser och det är ju lite andra bilar också som Volkswagen tillverkar också, som de kränger ut också. Så att.
Ja, men alltså, det finns ju folk som äger de här återförsäljarbolagen. Liksom. De går ju en bister framtid till mötes om det som vi säger, att bilhandlarna kommer att vilja, eller bilmärkena kommer att vilja äga relationen till slutkonsument på egen hand. Och annars, jag menar, mer positivt sätt att tolka det här, det är ju liksom att det är att sådana här undersökningar görs och kommer ut i media och så vidare. Det är det som kan, alltså det är de första dödsryckningarna så att säga på det här beteendet. Att det blir på det sättet.
Men det här, i USA så har det här hållit på länge. Alltså redan när Tesla drog igång här och levererade elbilar i USA 2012, så började de här återförsäljarna i USA och knorra runt här. Och det är fortfarande olöst det här nu, snart 9 år senare, med återförsäljare i USA, där flera delstater får man inte ens sälja Tesla-bilar. Du får åka till en annan delstat och köpa den.
De har löst det i stat efter stat, ska vi säga, men det går långsamt, kan man säga. Och det är fortfarande flera stater som inte tillåter direktförsäljning av bilar, inte bara Tesla då, men nu är det ju Tesla som är de som utmanas, så att säga.
Så de har helt enkelt implementerat aktiva förbud mot att få sälja direkt till slutkund, att det måste gå via en återförsäljare.
Och i vissa fall har de gått ännu längre, att de inte då, för de har ju förstått då att då köper kunderna bilarna i en annan stat, men då har de försökt att förbjuda servicecenter också då. Så att det har varit en enda röra. Jag tror att så länge Volkswagens ID3 och ID4 säljer bra, och så att säga att de är fortfarande liksom production constraint, som Alfred så fint brukar säga, så länge det är så tror jag kanske att man låter dem hållas, men om det fortsätter så tror jag nog att de kommer nog gå samma öde till mötes som Bilia gjorde här.
Ja, det intressanta blir ju att förstå affärsmodellen här. Det är svårt att, en positiv tolkning här, att de är ovana, de vet inte. Man hjälper det här med utbildning så säljer de elbilarna istället. Men om man vill vara lite mer cynisk så kan man ju tänka att det är mindre underhåll på de här elbilarna, och en stor del av intäkterna i de här återförsäljarbolagen kommer just från underhållet. Så att det är svårt att förstå hur de ska kunna, även om de behålla rätten att sälja bilarna, ska kunna överleva långsiktigt på att sälja dem, ifall de inte kan dra in alla pengar på underhåll som de tidigare har dragit in på motsvarande förbränningsmotorbilar. Och det kan ju ingen utbildning så att säga väga upp, utan där behöver man ju tänka på i affärsmodellen. Och igen då, men vi går tillbaka till hur lönsamma Tesla är jämfört med Volkswagen i den där uppgörelsen, eller kontrollen vid 2025. Liksom, och man kommer ha betydligt högre lönsamhet om man är vertikalt integrerad och inte har ett återförsäljarled som ska vara med och dela på kakan.
Och då kan vi nämna för lyssnarna här att elbilar behöver ju väldigt lite underhåll. Det är ju liksom inga rörliga delar i stort sett som slits och sådär. Så att man räknar med att många elbilar ska kunna gå från grav, eller från, vad säger man, vagga till grav, utan att du behöver ett enda servicebesök då. I våra elbilar, vi fyller på lite spolarvätska bara. Den IMIven vi har haft, inne på service en enda gång. Och då skakade servicekillen bara på huvudet och sa att ingen servar de här bilarna. Varför gör ni det här? Jag tänkte väl att...
Hur länge har ni haft
den? Den har vi haft i 5 år, men den var begagnad när vi köpte den, så det är 2011 det.
Mm. Oj, men 9 år gammal bil. Och ingen service i princip.
Ingen service i princip. Och den servicen de gjorde då när vi lämnade in den, det var typ, de bytte torkablad, bytte de på vindrutorkarna.
Ja, åtminstone på Tesla får man ju ställa in sig på att byta däck på löpande band dock.
Men ja, det kan man få göra då. Det är helt riktigt. Men det beror på lite hur man kör också, om man har barn i bilen och så vidare.
Jo, men det är sådana grejer, det ingår ju i bilägande. Det är också liksom spolarvätska till vindrutan behöver man byta sådär också.
Vi lägger en gruppstämning på Tesla för att man måste byta
spolarvätska.
Spolarvätska, ja. Det är för dåligt. Men bevisligen så går det ju att sälja bilar på nätet, på löpande band. Tesla har ju visat vägen och Polestar gör samma sak och så vidare. Så att det är bevisligen så att det går att hoppa över, och vad jag vet så finns det inga sådana lagar inom EU att man inte skulle få bara hoppa över återförsäljleden, och det tror jag att Volkswagen väl kanske till och med redan gör, att de säljer väl de här på sin hemsida, antar jag.
Ja, det gör de väl kanske, men det är väl en återförsäljare då som levererar, antar jag.
Ja, man måste ju inte en återförsäljare för att hämta den, tror jag. Nu blir jag plötsligt osäker. Får vi kolla upp.
Ja. Det ser så också stumma ut här. Ja, ja. Men vi har ju sett där på många ställen att jag tror helt enkelt det är så här att de här gamla fossilkramarna, det här är det de känner till och vet något om. Det här är det de tjänar pengar på. Det här är affärsmodellen de har på med. De kanske till och med också har sämre marginaler på elbilarna. Och allt det här tillsammans gör att intresset för elbilar är lågt, och det här gör ju att man, det här behöver omstöpas, och det kommer omstöpas, tror jag. Och en och annan kommer gå omkull i farten, tror jag.
Ja, och en av dem som kommer gå omkull ska vi höra om nu.
Vilka övergångar!
Det är nämligen så här att Toyotas vd som heter Akio Toyoda, han höll ett tal vid ett årsmöte hos Toyota, och där hade han då en rant om elbilar. Han spred massor med felaktig information om elbilar, och han sa att det var en dålig idé att pusha för elektrifiering av bilflottan. Och vi har ju tidigare i det här programmet verkligen spott Toyotas framtida haveri någonstans. Och nu förseglar han det lite grann. Han fortsatte sen gnälla några dagar senare i media och sådär, att han tyckte då att det är nämligen så att i Japan så vill man förbjuda försäljning av fossilbilar från 2035. Mm. Och då sa han att nej, elbilar, de får större utsläpp än fossilbilar, för man producerar med gas och kol på vissa håll. Det där är ju för övrigt en myt då som är motbevisad i massa olika ordentliga vetenskapliga studier, så är det ren mytespridning då. Men sa han också att Japan kommer bli strömlöst på somrarna om vi skulle sälja elbilar i Japan. Och så sa han att elbilar är överhypade och bilindustrin kommer kollapsa om myndigheterna pushar för att förbjuda fossilbilar. Och så kommer det vara för dyrt för vanligt folk att köpa, sa han också. Vad tänker ni om det här? Det här är ju då världens största biltillverkares vd som säger så här.
Ja, jag tänker att det här är avigsidan av att vara någon form av familjebolag. Liksom. Det är ju de här klanerna som har de här stora bolagen i Japan och delvis Korea också. Liksom. Det är svårt för dem att klara av förnyelse ifall man då har... Om det är fel familjemedlem som sitter vid rodret när det är dags och de bara inte fattar. Man kollar motsvarande i Volkswagen, så pågår det ju en ganska aktiv intern maktkamp där Herbert Diess, som är vd nu, liksom, har varit den här förespråkaren för elektrifieringen och har tvingat bolaget i den riktningen. Det är inte som att hela den koncernen älskar den omställningen. Han har nog gott om fiender internt som han har fått brottas med. Liksom. Och det har ju syns en del mellan raderna på utsidan i Volkswagen. Men så är det ju ett publikt bolag. Då kan ju olika ägare och intressenter driva igenom en förändring. Med Toyota så är det så här, ja, om familjen tycker så här, då kommer det ju bli så. Och då är det ju kört för dem. Det får inte sticka under solen.
Ja, jag tror också att någonstans den Trumpska eran med alternativa fakta är ju på väg att liksom ebba ut nu, och jag tror nog ändå att med någon slags tillförsikt att vi kan se fram emot att fakta kan återuppta sin roll i världen. Och någonstans så tror jag att han själv känner sig hotad. Det är ju därför uppenbarligen han går ut med detta. Han skulle inte behövt säga någonting annars om man inte känner sig hotad. Det här blir ju liksom Toyota. Det är allt mer ju tydligt att de kommer sälja sig med Facit och Nokia och med flera av de här bolagen som liksom inte såg förändringarnas vindar komma. Eller såg det alldeles för sent.
Känner till uttrycket first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Känner du till det?
Det
brukar ju då felaktigt attribueras till Mahatma Gandhi. Det var egentligen en amerikansk fackföreningsledare som heter Nicholas Klein som sa något liknande då 1914. Men det är väldigt intressant det där då. Så att steg ett i när ett bolag går under, det är att de först börjar med att ignorera det helt och hållet. Och det är ju Toyota gjort. De har helt ignorerat Tesla till att börja med. Och sen, then they laugh at you, sen börjar de skratta åt Tesla, och det har de ju också gjort liksom. Nu är de väl lite på det där, du var inne på det Fabian, där, then they fight you. Är det här en sorts fight vi ser?
Ja, jag tror det. Och det börjar bli allt mer desperat på något sätt. Allt mer liksom frustrerat, tror jag, från Toyotas sida. Och det är ju verkligen oroande, för det säger ju ändå att även om de har haft elbilsplaner så är det nog så att de ligger lite längre fram. Och de måste kränga sina fossilbrännare, för annars så går bolaget ta mig fasen under.
Ja, men det sista steget i det här citatet här, och det är ju then you win. Det betyder ju att elbilsbolagen kommer vinna här då, om det här stämmer. Ja,
exakt.
Ja, det är tråkigt för Toyota, men de är för sena nu, va? Eller tror vi att de har tid att ställa om? Kan de ställa om nu, om de börjar nu?
Ja, mycket tveksamt skulle jag säga. Vet du vad? Vi rullar vidare till något roligare. Mm.
Ja, och nu med det nya året så har vi fått nya regler också för högre förmånsvärden på alla elbilar. Eller hur var det med det egentligen? Mm. Det var en sån där nyhet som man...
Ja, ska berätta först vad förmånsvärde är för någonting för alla de som inte vet det?
Ja, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Det är ju så att om man tar ut en bil via sitt företag eller via företag man jobbar för och får den som en löneförmån, då har man vad som kallas för en förmånsbil. Och i Sverige så har ju faktiskt de här förmånsvärdena då, hur mycket den förmånen ska klassas eller anses vara värd, där har liksom myndigheterna gömt en av de största subventionerna för elbilar. Så väldigt många av de som har köpt elbilar tidigt, de har tagit ut sina bilar just som förmånsbilar. Och generellt sett kan man väl säga så att det är mycket av nybilsförsäljningen som sker i Sverige, det är just förmånsbilar. Det är så nya, dyra bilar säljs. Och sen så blir de privatbilar när de hittar ut på begagnat marknaden.
Det har väl varit ett klassiskt sätt att underhålla bilindustrin i Sverige lite grann också.
Ja, jo men absolut. Det är ju reformer som har införts bland annat för att liksom putta på bilförsäljningen och för att hjälpa Volvo. Mycket kan man tänka bakåt i tiden. Men i alla fall så är det nu så att de här reglerna ska förändras. Och när man pratar om förmånsvärden, då kan det vara lätt att tro att förmånsvärdet i kronor, det är det som någon betalar. Men det man ska tänka då, det här är vad det ska anses att du har, istället för att du fick så här mycket pengar i lön, så mycket är det värt att du fick bilen. Och det är på det,
för det är värt att säga, jag ska bara göra ett instick där, förlåt att jag bryter dig, Alfred, men jag ska bara göra ett instick där och säga att jag hade faktiskt missuppfattat det själv när jag skaffade elbilen. Då pratar man om förmånsvärdet är 5 000 kronor på den här bilen. Då, jaha, okej, det kommer kosta mig 5 000 kronor, tänker jag då. Men så är det inte, utan det som händer är att det blir som att jag hade 5 000 kronor mer i lön. För Skatteverket anser att det här är det värdet du får ut privat av den här saken som då annars skulle varit oskattad. Då.
Exakt.
Och om du då är uppe i marginalskatt, så är ju skatten på det då kanske 2 500 kronor eller så då. Det är då inte 5 000 kronor.
Nej, men exakt. Men din arbetsgivare får betala sociala avgifter för den här förmånsvärdet, och du får betala skatt för ungefär som du hade fått i lön. Och den anledningen så är det ganska många som har förmånsbilar, åtminstone i sina egna bolag. De väljer att göra det genom ett nettolöneavdrag då istället. Där. Och då blir förmånsvärdet faktiskt rakt av hur mycket mindre du får ut i nettolön i månaden, för att det ska slippas anses som en förmån överhuvudtaget. Men det som ni hör, det är ju komplicerat. Om man är på väg att köpa förmånsbil, då tror jag att man ändå läser på extra om det här, så vi kanske inte behöver förklara precis alla detaljer. Det som är viktigt i alla fall är att de här reglerna förändras nu vid årsskiftet, och det blev klart under slutet på förra året att de skulle förändras. Och det första som har hänt är att de har tagit bort en temporär nedskrivning för elfordon som har funnits sedan tidigare, och den försvinner i januari. Och det som är ovanligt skattemässigt, det är att det faktiskt drabbar folk retroaktivt. Så även förmånsbilar som är uttagna tidigare år får nu ett högre förmånsvärde än vad de haft förut, för att den här tillfälliga nedskrivningen försvinner.
Mm.
Så det betyder att alla som har förmånsbilar, alla lyssnare där ute som har förmånsbilar sedan tidigare, det kan vara bra att ha koll på det. Annars så riskerar ni att begå fel helt enkelt i bokföringen om ni inte skriver upp era förmånsvärden. Och det blev ju mycket rabalder kring det, att det många som blev besvikna på att det skulle bli så, att det skulle bli dyrare här vid årsskiftet. Sen sent om sidor så visade det sig, när Skatteverket släppte förmånsvärdena för 2021, så visade det sig att just den där nedskrivningen på flera av de vanliga modellerna, Model 3 till exempel, så har de faktiskt sänkt själva förmånsvärdet som om den här nedskrivningen har liksom bakats in i själva förmånsvärdet. Så då är liksom nettoresultatet att en 2021 års modell av de här bilarna, de kostar ungefär lika mycket i förmånsvärde som bilarna gjorde tidigare. Och då är ju allt frid och fröjd, eller? Vad ska man tänka? Vad tror ni? Det som händer, vad det som innebär, det är ju att de bilarna som såldes förra året och tidigare, de har nu fått höjt förmånsvärde. Medan helt nya bilar har samma låga förmånsvärde som de tidigare bilarna hade förut.
Oj.
Ja, så det blev ju, min bil blir just mindre värd.
Ja, exakt. Den blev dyrare och mindre värd, och ännu mer sur, som ni kanske kan höra mellan raderna, för oss som tog leverans 28 december. Är det inte så jättekul att samma bil hade blivit väldigt mycket billigare några dagar senare? Och det fanns ingen chans att veta det i tid innan man skulle ställa. Så att om målet här har varit förutsägbarhet och tydlighet, så får man lov att säga att reformen har inte varit helt lyckad. Liksom. Annars är det som regeringen har gått ut med varför de ska ändra på de här värdena. Det är just att man vill få bort den här gräddfilen. Man vill att det ska bli mer likvärdigt att köpa privat och att köpa via företag. Så att det inte ska ses som att elbilar är bara något som rika knösar som har egna företag eller som har bra jobb med förmånsbilar kan använda. Och det får man väl säga, tycker jag, i mina ögon så det är faktiskt en helt okej ingångspremiss till varför man vill göra.
Men det har vi ju sagt flera gånger att det är jättekonstigt det här systemet i Sverige, att bara vi som har egna företag och så som har möjlighet att få egentligen den här stora elbilsubventionen som har legat där. Men det löser man ju inte genom att göra bilarna dyrare. Alltså det hade nog varit snidigare att lösa det på något. Alltså man har höjt elbilsbonusen på privatsidan, det är ju det man har gjort. Men annars har man inte gjort så mycket mer, eller hur?
Man får väl lov att säga att de har ju tidigare gjort såna här bilar billigare för företagsköpare. Så att om de nu ska höja bonusen som går till alla, då måste man ju faktiskt ta bort den här tidigare subventionen. Så på något sätt måste man göra det. Men jag tror att det är viktigt när man ändrar regler är ju att man verkligen gör det transparent och kan se till att folk får ha framförhållning. Här har ju verkligen allt skett i sista sekund. Och med det i minne då så är det viktigt att vi guidar våra lyssnare här, tror jag. För just ni som redan har förmånsbilar, ni måste kolla upp det här så ni inte gör fel med att ni har fått högre förmånsvärde. Och för er som står i begrepp att köpa, då gäller det faktiskt att hålla koll på att de här nya förmånsvärdena som kom här nu precis 2021, de gäller inte för hela 2021. Utan vid halvårsskiftet så ska det komma ytterligare nya förmånsvärden, om jag har förstått saken rätt. Och det är då den här reformen faktiskt ordentligt kickar in och den här... gräddfilen som det har varit då, att det är billigt med förmånsvärden, försvinner. Så att man vill enkelt sett kan man säga att man vill ta leverans innan halvårsskiftet om man då ska köpa en förmånsbil i år.
Men kommer inte det ändras retroaktivt då vid halvårsskiftet också?
Nej, utan man får skilja då på den här extra grejen som fanns, som var en temporär nedskrivning ovanpå själva förmånsvärdet. Det var det som gjorde att det var den som försvann, och den försvann retroaktivt. Det som förändras i grunden här, det är förmånsvärdet. Det underliggande förmånsvärdet som då inte ska förändras över tid, utan ska vara detsamma hela tiden. Det ska inte förändras retroaktivt. Men det kan man ju inte, känner jag, riktigt lita på med tanke på hur det har varit hittills. De kanske inför något nytt som ska gälla retroaktivt.
Ja, jag visste inte att det fanns något som var temporär nedskrivning. Det hade jag ingen aning om.
Men det har faktiskt stått där i reglerna att det var en tillfällig nedskrivning. Aha. Det är bara att alla har tagit för givet att även om den var tillfällig så ska väl inte regelförändringar slå bakåt i tiden retroaktivt. Liksom. Men det som är viktigt här att hålla koll på, det är tydligen att, för när de då harmoniserar det här och ska göra det mer likt att äga privat och att äga med företag, då ska de alltså då göra, framförallt de billiga elbilarna blir dyrare i förmånsvärde. Och det som några förstår sig på och har hittat fram till, vilket ju känns lite kontraintuitivt, det är att med de riktigt dyra elbilarna så blir det faktiskt billigare i förmånsvärde efter att den generella fördyrningen har skett. För att de ändrar hur de här värdena räknas ut. Så ska man köpa en Zoe eller en ID3 eller någon av de något billigare elbilarna, då ska man se till att ta leverans innan sista juni. Om man ska köpa en Porsche Taycan eller en av de dyrare Teslorna, ja, då ska man tydligen vänta till efter sista juni och ta leverans i juli.
Snurrigt.
Så det är en riktig djungel.
Man gör på privatsidan är ju som sagt att man har höjt elbilsbonusen. Jag menar, man har ju inte slopat momsen eller något sånt som vi har föreslagit. Så det här känns ju bara som att det blir en fördyrning, och sen så har man höjt. Vad är det 70 000 istället för 60 000 man får nu i elbilsbonus, tror jag? Det är ju liksom, det är ju ändå en piss i Mississippi på en bil i regel 10 000. Ja.
Samtidigt så, jag har ju propagerat mig varm för det här med att slopa momsen då som ett sätt att subventionera elbilar. Nu börjar man se negativa effekter av det i Norge. Och vi har ju tidigare inte kunnat se några negativa effekter av att göra det, utan tyckte att det varit en väldigt enkel lösning. Men det som händer är att det är full moms på reparationer och reservdelar och allting sånt som liksom också elbilar behöver. Så konsekvensen av det här momsslopandet då, det är ju 25% man tar bort i Norge på nya elbilar, som innebär att bilen är 25% billigare att köpa då. Men när du krockar med en elbil så blir det plötsligt alltså reparations, även enklare grejer, du vet, någon lite plåt och grejer som ska bytas och fönsterrutor och så. Det kostar snabbt 50, 60, 70 upp mot 100 000 att reparera.
Men då är det dyrare för att elbil, menar du?
Nej, men du får ju 25% moms på reparationen.
Men det hade du fått i vanliga fall på en vanlig fossilbrännare också.
Tänk att du köper en Renault Zoe för 200 000 kronor och den köper utan moms. Så krockar du med den, gör en ganska enkel krock, men det är ju dyrt att reparera bilar, vet alla. Så låt säga att krocken är liksom, kostar 100 000 att fixa. Bilen är 2 år gammal. Ja, då det man då gör är att man kondemnerar den här bilen. Alltså skrotar bilen som hade varit fullt lönsam att fixa om det inte var för att det var så billigt att köpa en ny Zoe och ersätta den.
Mm. Just det. Så en mindre skada än annars leder till att de blir helt enkelt tar sig trafik och skrotas då istället för att... All right.
Precis. Så att du, nu på bilskrotarna så vimlar det av nästan nya elbilar med små bucklor och småskador och sådär. Och bilskrotfirmerna är helt upprörda i Norge då över att man skrotar.
Men jag fattar inte, förlåt alltså. Ja. Jag fattar inte. Varför skulle det vara dyrare att reparera en fossilbil än en elbil?
Du vill ju aldrig betala mer att reparera en bil för än vad det kostar att liksom köpa en ny likvärdig bil. Så att om den nya likvärdiga bilen är billigare, då kan ju en mindre skada leda till att du kommer upp till det reparationskostnaden som leder till att det lönar sig att köpa en ny.
Ja, det är så då.
I Norge är det ju väldigt, väldigt dyrt med arbetskraft också. Så att det är extremt dyrt att sätta en mekaniker på reparering i elbil. Och så har du fulla kostnader på den här personen. Du har ju inga momsundantag eller några andra reduktioner på den som reparerar elbilen, utan där betalar du fullt. Och reservdelarna betalar du fullt för också. Och därför får du den här konstiga effekten då att man hellre skrotar.
Om man tycker om att få skäll så är det nog bra att ge sig in i arbetsbeskrivningen, sätta skattelagstiftning. Som man märker ju att det är hur snårigt det är och hur svårt det är att liksom göra något system som inte får konstiga liksom avigsidor. Men förmånsvärden, det är uppenbarligen en rejäl djungel 2021. Ännu värre djungel än vad det har varit tidigare. Så att, det var svårt tycker jag att få kläm på det där tidigare. Och nu är det bara, se till om ni som har förmånsbilar, se till att ni vet vad ni har för förmånsvärde i år. Och ska ni köpa bil, ska du köpa billigt, köp den första halvåret, annars vänta till andra halvåret. Det är väl summa summarum av hela den här förändringen.
Okej. Då har vi rätt ut den frågan och rör oss vidare. För nu ska vi prata om en av mina favoritämnen. Och det har helt enkelt att göra med att jag är ju en dedikerad Apple-fan och har ju haft Steve Jobs som min stora barndomsidol. Och i samband med att han ju då mycket tragiskt gick bort så började letandet efter en ny barndomsidol, och då blev det ju förstås Elon Musk istället. Mm. Och där någonstans blev ju min ingång i elbilar, och jag har inte varit säkert bilintresserad innan. Och därför just det här ämnet är väldigt varmt om hjärtat för mig. För det handlar om att det finns nu nya rykten om Apple som planerar då att samarbeta med Hyundai om autonoma bilar.
Mm.
Och enligt ryktet då så planerar man att redan nu i mars teckna ett avtal och starta produktion någonstans 2024 i USA då. Och det är en lokal tidning i Korea som har rapporterat det här. Och Hyundai var faktiskt så snabba att de bekräftade först när det skrevs i lokalpressen där i Korea. Lokalpressen låter ju taskigt om ett helt land, men ni fattar, i Korea. Det är ju inte liksom Närkes allahanda, förmodligen. Och då gick Hyundai ut och bekräftade att vi för samtal med Apple om det här. Och det ska då röra just en helt självkörande elbil, och det här fick då Hyundai-aktien förstås att sticka iväg med nästan 20% direkt då. Och enligt det här ryktet då skulle då Hyundai genom Kia, som ju faktiskt är ett dotterbolag till Hyundai Motor, då skulle de här bilarna byggas under Kias tak i deras fabrik i Georgia. Eller möjligen om man skulle ha tydligen bygga någon egen ny fabrik i USA. Och tanken var att producera runt 100 000 fordon runt 2024. Och den totala kapaciteten skulle tydligen vara då 400 000 fordon när de är igång i full speta.
Mm. Men det här att Apple håller på att bygga elbil, det har ju varit känt länge.
Ja, det är ju inte något nytt att Apple jobbar med autonom bilteknik. De kör ju mycket med sina LiDAR-bilar och så ute i Kalifornien och har sett många gånger i många år. Elon Musk brukar säga att det är en av de minst bevarade hemligheterna i Silicon Valley är att Apple håller på med.
Han har väl kallat Apple-projektet för Teslas graveyard, eller deras kyrkogård. Att det är dit alla icke-begåvade Tesla-medarbetare tar vägen.
Ja, det är taskigt.
Och de har ju startat om, Apple har startat om sitt projekt flera gånger också, enligt rykten som har varit då.
Och Apple, de har själva inte kommenterat detta, så som Apple plägar att inte göra. Men det vi vet är att efter att Hyundai uttalade det här, då plötsligt bara så, några dagar senare, så backade man helt och tog tillbaka alltihop. Kan det vara så kanske att Apple har varit framme med sina ökända advokater?
Nej, det tror jag inte.
Tror du inte?
Nej, det är naturligtvis så att Hyundai vet mycket väl vad de får lov att säga och inte säga. Det där är ju ingenting som man kan ge ett officiellt uttalande. Liksom och,
nej, jag tror att det är ett misstag från deras sida. För det finns ju många andra som har gjort liknande misstag. Till exempel Beats. När Beats skulle köpa sig upp av Apple så lyckades ju de försäga sig lite för tidigt. Och så blev det en väldigt infekterad diskussion som fördröjde allting med ytterligare något halvår eller så.
Jag tycker alltid man ska fundera på när man ser såna där läckor att någonting sticker ut av misstag. Så här. Mm. Är de så klantiga eller är det här en del av något form av förhandlingsspel bakom lyckta dörrar? Som man inte riktigt tar insyn i. Är det någon annan där i kulisserna som kanske var med och läckte som ville försvåra samarbetet för Hyundai här?
Vet vad jag tror? Jag tror att Apple ville att det här skulle läcka ut lite grann. Och jag tror att det är så att nu har ju liksom Tesla blivit eller kommit väldigt långt med sin självkörning. Och de kommer ju släppa det inom väldigt snar framtid nu då, säger de ju. Så Apple då 2024, de kommer ju vara ganska sena till banan nu då med sin självkörning. Och det innebär ju att om det har byggts upp rykten och sådär under väldigt, väldigt många år, vilket det har gjort, och att de sen släpper en självkörande bil som i övrigt är en vanlig bil, så riskerar det att bli en antiklimax liksom som slår negativt mot Apple istället. Så jag tror att man är intresserad av att dämpa det här lite grann.
Men jag tycker att det här är väldigt intressant, för att samtidigt är det så att Apple har en förmåga att ibland vara väldigt tidiga på banan. Apple var ju bland de absolut första att slänga ut diskettstationen och införa USB. Men ibland är man extremt sen på banan, och det finns många exempel på det. Apple-fallet mest tydligast är väl iPhonen då. Alltså telefon, de moderna mobiltelefonerna fanns ju på banan i en god 10-12 års period, och ryktena var likt nu under hela den perioden att Apple skulle släppa något, men det tog nog så lång tid att komma fram.
Kommer ni ihåg den här iPhone, alltså telefonen som Apple gjorde tillsammans med Motorola, va, som alla tyckte sög riktigt, riktigt hårt?
Ja, just det. De gjorde något samarbete där, ja.
Det kanske är Hyundais bil här i motsvarigheten liksom.
Ja, alltså jag tror inte det. Alltså så här, jag tror så här att det här är det Apple brukar göra. De tar fram saker internt och kommer ganska långt, men de är inte rädda för att heller bara dra i bromsen om de tycker att det här är inte tillräckligt bra eller det här är inte liksom, det här håller inte. Så var det ju med iPhonen, att Steve Jobs drog i nödbromsen flera gånger där innan den släpptes. Han ville att den skulle vara riktigt, riktigt bra när den väl kom. Och sen var det ju så att när man släppte något, så då var det bara liksom de andra bara föll helt av banan liksom. Det låg ju så 3-5 år för allt annat liksom, när det väl kom. Jag tror att Apple hoppas på att göra det liknande igen. Jag är inte säker på att de kommer lyckas göra det, men är det något som Apple är bra på, så är det att ändå säga att nu kommer det här och det är det bästa som skivat bröd, och så står det några där och säger att vi har ju haft skivat bröd jättelänge, ja, men nu har vi uppfunnit det. Och så skriver de om historien
som det borde ha varit hela tiden.
Men jag undrar vad de kan tänkas komma. Men vi har ju poddat om det här i snart 5 år, Fabian. Och vad finns det som vi har missat och inte lyckats snappa upp under de här åren som Apple skulle kunna tänkas komma med?
Det är ju det jag inte riktigt kan se. Precis, det sätter ju fingret på någonting. Vad tror du, Alfred?
Jag tror att den här nyheten är feltolkad av media. Och kanske av Hyundai också. Jag tror att det som händer här är att vi ser ett positioneringsspel inför att äga mjukvaran som gör bilar självkörande, snarare än att äga själva tillverkningen av bilar. Att Apple håller på att försöka positionera sig för att ha tillverkare som använder deras mjukvara och deras sensorsuite. Precis som att Google och Waymo, som är Googles bolag, har positionerat sig för att ha en sensorsuite, och Intel som äger vad heter de nu igen? Mobileye, som Tesla använde i Autopilot 1. Intel har köpt Mobileye, och de har sin stack liksom, med sensorsuite och mjukvara som ska göra bilarna till självkörande. Jag tvivlar faktiskt på att...
Men är inte det här väldigt o-Apple att göra så? Alltså hela grejen med Apple har ju varit att man äger mjukvara och hårdvara. Det har ju de gjort en stor sak av, och de har ju kommit långt med det också. Och bit för bit för bit så har de ju tagit över mer och mer av hårdvaran. Nu bygger man ju sina egna processorer, inte bara i telefonerna utan även i datorerna numera. Och dumpar Intel. Jag tycker det låter... Om du har rätt, så tror jag de är på en helt fel väg dit det bolaget ska vara. Kärnan i deras bolag har alltid varit att äga både hård och mjukvara.
Ja, absolut. Jag tycker det är en ny kategori produkt, så det är liksom lite svårare att säga vad är gränsen, vad är vilken typ av hårdvara. Vart är bilen bara ses som en skateboard, och det är liksom snarare hårdvaran i användarupplevelse och sensorsvit för att möjliggöra liksom, transport som är hårdvaran, då kanske Apple kan liksom, se till att hålla en sammanhållande liksom, användarupplevelse ändå. Men jag håller med, det är inte helt lätt att mappa in. Apple brukar ju vara den som tar positionen som Tesla har tagit hittills. Det är bara det att det brukar också bara finnas spel för en vertikalt integrerad, och jag tror inte Apple... Jag tror inte, alltså Apple skulle behöva köpa Tesla i så fall. Det är svårt att flytta på Tesla.
Och det är alldeles för dyrt för dem nu. Ja. Det går inte.
Jag har en känsla av att, liksom att det här har gått alldeles för långt nu. Liksom. Mm. Nu alltså, jag kan inte se en Apple-bil på annat sätt än att jag ser en Tesla framför mig. Det är ju, alltså, Tesla gör de bilar som Apple borde ha gjort för länge sedan. Mm. Liksom. Det håller jag verkligen helt med om. Men om vi funderar ett varv till liksom, kring det här hårdvara och mjukvara, så funderade jag lite på, för att det är ju inte så att Apple bokstavligen tillverkar sina iPhones. Nej. Det är ju inte så. De har ju en underleverantör, vad är det de heter? De
Foxconn och gänget.
Foxconn och allt de heter som bygger telefonerna. De har ju bara designat allting. Mm. Det skulle ju vara så att man ser... Ja, bara. Men det skulle ju kunna vara så att på liknande sätt att man ser då Hyundai som en OEM-tillverkare, en liksom bara en tillverkare av en bil som är fullt Apple-brandad.
Mm, det tror jag.
Apple har ju liksom en tendens att se sina nya ben som någon form av hobby. Lite som de har gjort med Apple TV. Innan de liksom satsar riktigt hårt på något, så försöker de hitta någon form av position att ta där de ändå gör något som är relevant för en del användare. Mm. Jag tänker att alltså, om man vill fortsätta dra historiska paralleller, så kan man ju kolla lite på iPod och hur Apple jobbade med iTunes på Windows för att, så att säga, skapa utrymme för iPod att slå igenom. Jag tror faktiskt att alltså jag har svårt att se att det ska 2024 komma liksom en plåtbil med fyra hjul och en Apple-logga på. Jag tror faktiskt att jag tror det tåget har gått. Då skulle de ha börjat mycket tidigare. Och jag tror att Apple är tillräckligt duktiga på att inse att det kommer vara svårt att liksom börja där och ta ikapp. Jag tror att de snarare kommer
skapa... De har varit sena. Folk hade ju tappat hoppet om en iPhone liksom där. Och sen bara bam! Ja. Dampte ner där 2007.
Ja, det ska bli... Jag är ju själv också väldigt trogen Apple-kund sedan 80-talet. Ja. Liksom. Så att det vore väldigt kul att ha fel. Jag hoppas att du har
rätt. Ja, men precis. Som Apple-fan så vill man ju gärna se något, men det är ju frågan vad vi har missat. Vi tror ju att vi har svårt att missa saker, Alfred, eller vad tror du?
Ja, nej, men alltså, vad är det de ska kunna trolla fram då? För att alltså, Apple, som vi har varit inne på, de släpper ju inte produkter om de inte tillför något helt nytt. De släpper ju inte en Me Too som är lika bra som de andra, utan de släppte inte iPhone förrän den var liksom, en magnitud bättre än de andra produkterna.
Exakt.
Så att om de på riktigt tänker släppa ut en bil här 2024, då är det i så fall, finns det något att vara väldigt spänd och förväntansfull inför att de har hittat på. Mm. Och det är ju roligt att spekulera vad det skulle kunna vara. Tänk om de som från ingenstans bara trollar fram en riktig redan fungerande självkörande bil liksom. Och så de då helt plötsligt helt enkelt blir de första att sälja bara bilar utan rattar till exempel.
Det är inte omöjligt att det blir så. Det är inte alls omöjligt alltså. Det hade ju varit en stor sak att sälja vår första sälja utan ratt. Alltså, det hade blivit en riktig...
Av oss tre så får du åtminstone när mig anbelangar, vara den som tror på det. Men jag hoppas att du har rätt. Det vore ju kul. Alltså.
Ja, men det hade nog fått plats med en spelare till. För då blir det ju någonting annat. Det blir inte en bil riktigt heller, utan det blir ju någonting annat. Något annat slags transportfordon. Ja. Och Tesla är ju inne där och nafsar också. Och de menar ju att de kan montera bort rattarna och trena ganska lätt egentligen. Mm. Men
vad heter han? Tim Cook, vd för Apple nu. Det blir spännande. Alltså, det här skulle ju vara ett projekt av den magnituden i så fall som har potential att visa att han har samma integritet som Steve Jobs hade kring att våga också säga, nej men det här, även om det spelar ingen roll hur många miljarder vi har plöjt ner det här, det är inte bra nog, vi släpper det inte, vi väntar tills vi har något att komma med. Liksom.
Jag tror att det är så, att det är därför ryktena har varit så liksom, intensiva under perioder och sen så har det bara liksom varit helt iskallt och till och med sagt att man lagt ner det, och jag tror att man har liksom strukturerat om och kickat folk i de gängen när man, nej men det här är fel spår liksom. Mm. Till sist då, innan vi lämnar Apple-ämnet, vad skulle Steve Jobs ha sagt?
One more thing, är det det du fiskar efter?
Ja. Nej, men det är ju en saying det där, liksom, att så där skulle Steve Jobs aldrig ha gjort. Eller så, liksom, att hans, av oss Apple-nördar så brukar man säga så. Men ni tror att Steve Jobs hade varit med på banan om han köpte en, eller om han började kränga en bil?
Det vore ju fett om de hade faktiskt sitt vanliga Apple-event och ja, men vi ska uppdatera den här iMacen och jada och sen one more thing och så är det en bil.
Kommer en bil, ja.
Åh, jag hoppas! Ja, men det hade varit kul. Och då är frågan, vad hade ni valt?
Ja, men det beror ju helt på vad det är för bil som kommer.
Ja, men det ska komma en rattlös, skitsnygg Apple-bil.
Mm. Ja, det är inte otänkbart att det är det de... Jag tror absolut inte de släpper en bil med ratt. Nej. Utan det ska vara revolutionerande. Men ja. De är ju sena då i så fall. För de kommer komma något eller några år efter andra biltillverkare ja. Släpper bilar som är självkörande.
Ja, så är det.
Men det...
Mm. Är det nu du har fångat mig i min fanboyism här att man liksom jag vill ju inte erkänna mig egentligen som varken Tesla eller Apple fanboy, men det blir så himla jobbigt att välja.
Ja, men det här kommer bli jobbigt på riktigt, alltså jag vet inte. Nej, det blir väl en var då. En Tesla och en.
Ja, nej, nu får vi skärpa oss. Nu får vi runda av det här. Vad säger ni?
Ja. Och jag tror vi får absolut möjlighet att återkomma till det här längre fram, för det här är nog inte det sista vi hört ryktesvägen om Tesla eller om Apple, om de har en nära förestående elbil på gång.
Jag tror att det kanske presenteras om ett år, cirka. Mm. Då börjar ni kunna se det med konturen av detta, tror jag. Men det är som sagt dags att börja runda av för idag. Och vad brukar vi säga då?
Ja, men då brukar vi säga så här att om du vill sponsra podden så kontaktar du oss på sponsatbilamedsladd.se.
Förlåt att jag överraskar er, men jag har ju faktiskt varit lite otrogen här och varit med i ett avsnitt av Teknikveckan och pratat elbilar med den goda Peter Esse där. Så lyssna gärna på min medverkan i Teknikveckan, tänkte jag pusha för där om det är okej med er andra.
Vi har också en hemsida, bilamedsladd.se, den hittar alla våra tidigare avsnitt och en hel del annan information som vi lägger ut i samband med avsnitten också.
Och tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Vi vill alltid ha fler lyssnare.
Ja, det är klart att vi vill. Och referensprogrammet för Tesla rullar på. Och då är det Alfred 134 Anders 8042 eller Fabian 1360 som man knappar in när man beställer sin Tesla. Om man är intresserad av det. Mm. Och så finns det lite andra referens och grejs i mojs på vår hemsida bilamedsladd.se.
Och om du har tips eller idéer eller tankar på våra program så kontaktar du oss på anders@bilamedsladd.se eller Fabian eller alfred@bilamedsladd.se. Eller om du vill kontakta oss till allihopa så skriver du till info@bilamedsladd.se.
Glöm inte att prenumerera på oss i Apple Podcaster där du gärna får recensera oss också, eller i Spotify där vi finns nu också.
Jajamensan, precis så kan man prenumerera på oss i sin Apple Car kanske och lyssna på, på oss så småningom. Det vet man inte. För redigeringen stod Joshua Atlas och med det så rullar vi ur dagens show. Och vad brukar vi säga då? Har du nu då som ordinarie medarbetare Alfred hittat på något över julhelgen som du ska säga?
Ja. Ah. Var det nu jag skulle ha kommit på något? Jag säger kör försiktigt, jag bara snor den.
Nej, vad fan!
Ge dig problemet, du får svarta Petter.
Och jag säger kör elektriskt.
Och då säger jag axeln i braxen då.
Hej då hörni. Ja.
Ha det gott, hej då!
Så kan det gå.